Sveas son. En berättelse om folkhemmet av Lena Andersson. Elsa. Mot slutet av år 1999 annonserade en etnolog från Uppsala universitet efter personer som, medan tid var till det glesnade i leden, kunde bilda underlag för hennes forskning om modernitetens svenska mentalitetshistoria. Elsa Johansson var vid denna händelse 29 år gammal. Hon skrev ett brev till etnologen och berättade om sin far, en pensionerad hantverkare som enligt dottern levde ett allt för stillsamt och borttynande liv i Vällingby, nordväst om Stockholm, där inga av hans ansenliga krafter längre tog sig anspråk. Så lämpad för forskningsprojektet var fadern, skrev hon, att han aldrig skulle komma på tanken och anmäla sig till det. En sådan självmedvetenhet vore sannolikt diskvalificerande för det du vill åt. Urvalet skulle bli skevt om du bara tog med folk som själva tycker att de passar in på beskrivningen. Elsa var doktorand i lingvistik och därför upptagen av forskningens metodproblem. Efter 3 veckor kom ett svar från etnologen. Hon träffade gärna Ragnar Johansson för ett sonderande möte. Först då berättade Elsa om saken för sin far. Han var tveksam och negativt inställd, vilket Elsa dock var beredd på, och hade tänkt ut hur hon skulle få honom intresserad. Hon förklarade att saken rörde Sverige, som tidigare föredöme i världen, landets ärorika förflutna, som han hade varit en liten men viktig del av. Om jag kan bidra något till det är det kanske en bra sak, sa fadern, även om jag inte förstår vad jag ska kunna säga som en forskare inte redan vet. Elsa skrev till etnologen och föreslog ett möte på Konditori Pallas i Vällingby. Det hade funnits sedan Vällingbys grundande 1954, då människor överallt ifrån besökte denna plats för att studera en framtida förstad, förverkligad i samtiden, uttänkt i varje funktionell och elegant detalj, samt i helhetens pietetsfulla effekter på den demokratiska människan. Elsa och Ragnar hade tagit plats inne i ett mörkt hörn när etnologen anlände 3 minuter efter utsatt tid och sökande såg sig om i lokalen. Elsa sträckte upp armen för att visa var de satt. Det kanske var förseningar i tunnelbanan, sa Ragnar när han tittade på klockan. Det ligger löv på spåren så här års. Etnologen stod vid disken och beställde. Café au lait och en bulle som hon verkade välja på måfå efter en hastig blick på bakverken. När hon med jäktade rörelser äntligen kom fram till bordet med sin bricka skvimpade kaffet över och blötte ner bullen så att den blev okänlig. Ragnar reste sig upp, högrest men krum runt skuldrorna och sträckte ut handen till hälsning. Ragnar Johansson. Elsa hoppades att etnologen var observant nog att lägga märke till de små väsentligheterna. Som att det vilade något ytterligt distinkt och offensivt, både över hur han yttrade sitt namn, som ett påstående om något ovedersägligt som ändå behövde försvaras, och över handen som hälsade. Hans händer var av den sort som bara de händiga har, med tummen så långt från pekfingrets bas att handflatan bildade en perfekt rundad skål. Hon kände sig inte helt säker på att etnologen såg det hon borde se. Hon verkade oförberedd och rafsade runt i sin axelremsväska efter anteckningsblock och penna. Framför Ragnar låg en marängbakelse. Till den återgick han så fort han satt sig, och det med en koncentration och iver man sällan ser hos en vuxen ställd inför en bakelse. Jag borde ha kommit tidigare, sa etnologen med olycklig min. Ni skulle ju inte ha betalat för fiket själva. Hon mötte för andra gången Ragnar Johanssons blick, där inte en enda av beräkningens skyar kunde skönjas. Är det Stockholms universitet som skulle betala i så fall? Universitetet i Uppsala. Det är väl skattepengar då? Det var ett tankfullt konstaterande mer än en fråga. Varför skulle skattebetalarna...